Hörni, det är ganska speciellt att ställa sig och predika en sån här söndag. Och som Hanna var inne på, temat kärlekens väg. Och samtidigt så kanske det är ganska... Så känns det lite bra. Vi går in i något som är fasteperioden. Det är fastlagssöndag nu. Och på onsdag så är det askonsdag. Och det är det som är starten på det som ibland brukar kallas för den stora fastan. En fasta som infinner sig 40 dagar före påsk. Och då är frågan, vad gör vi av den fastan? Och är den viktig för oss överhuvudtaget? Jag funderar på den här pandemin som nu har hållit oss i sitt grepp under 2 års tid. Vi har en jord som revolterar i extremväder. Och så har vi den här invasionen i Ukraina, Rysslands invasion i Ukraina. För mig så känns det som, för första gången så har jag riktigt behov av en fasta, en fasteperiod. Behov av att ställa in fokus på det som är stabilt och det jag kan lita på. Guds kärlek och den kärleksväg som Jesus gick mot Golgata och avrättningen för att vi ska kunna kliva rakt in i Guds famn. Se, vi går upp till Jerusalem i heliga fastetiden. Det är den vägen och det vi ska få följa nu ett tag. Kan det vara så att den stora fastan 2022, de här 40 dagarna innan påsk, kan få bli en tid då Gud faktiskt kan få ta större plats i våra liv? I mitt inrutade liv. Jag tror att jag kan behöva den här pausen som fastan kan få erbjuda. Den här perioden, då behöver jag egentligen inte prestera. Det räcker med att vara. Jag behöver inte prestera för att duga. Jag får förutsättningslöst vända mig till Gud och be om kanske genomlysning av mitt liv. Var finns mina prioriteringar? Jag börjar den här fastan med det som man brukar kalla för Jesusbönen. Herre Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över mig, över oss. För min del tror jag den bönen kommer att få leva varenda dag under den här fastan. Därför att jag inte alltid har ord för att kunna beskriva den oro, den maktlöshet jag känner över situationen i världen. Herre Jesus Kristus, förbarma dig. Man kan tycka att den här temat för den här söndagen, kärlekens väg, kan vara, låta väldigt ljust och lätt. Men egentligen handlar ju det om den väg som Jesus gick. Se, vi går upp till Jerusalem. Vägen till Golgata och en korsdöd. Vi får tid att rannsaka oss. Det är ett ord man kanske inte använder så där jätteofta, rannsaka. Jag vet inte vad man skulle kunna använda för annat ord. Vi får komma med förslag efteråt sen. Vi får skala av och skala bort för att se vad som är det viktigaste i våra liv. Ibland blir det bara skarpt läge som det är just nu. Jesus, han gick den här vägen för din skull och för min skull. Och det är det som vi säger varje gång vi firar nattvard. Jesu kropp och Jesu blod. För din skull. Johannes, han beskriver hur Jesus inte, ja, mild sagt, han är inte särskilt glad över den väg som ligger framför honom. I den text som Hanna läste tidigare så hittar vi det. Och om jag läser i The Message så blir det kanske ännu mer tydligt. Jesus säger: men jag har sån ångest. Ska jag säga, min far, låt mig slippa det här. Jag vet inte om du känner igen den här känslan som Jesus ger uttryck för. De andra tre evangelierna, Matteus, Markus och Lukas. I deras berättelse så kommer den här ångesten fram i Getsemane. Johannes, han lägger det här strax innan vandringen börjar. Jesus, han är fullt medveten om att det här inte är en lätt väg. Det är en svår och smärtsam väg. Han säger, jag har ångest. Jag oroar mig. Kärlekens väg är inte en enkel väg, men det är en nödvändig väg. Jesus, han pratar om att klamra sig fast vid livet som det är. Och då konstaterar han att om vi gör det så dör vi på något sätt. Det här med att släppa taget, att lämna över. Om ett vetekorn inte begravs i marken som dött blir det aldrig mer än ett korn. Vi måste släppa taget, lämna över. Sluta hålla så där hårt i mitt eget. Kärlekens väg kräver offer. Det kanske inte bara är där att dela en kexchoklad. Det kan finnas lite annat också. Det kräver någonting av oss. Det är inte bekvämt. Jag vill ha det lugnt och skönt. Jag vill slippa ta ansvar för andra. Det vore himla skönt. Jag vill fortsätta kanske se mina Netflix-serier eller i fred då kanske. Fortsätta lägga upp mina vackra fina bilder på Facebook och Instagram och tala om att livet är toppen. Fylla min profil på LinkedIn med bra kommentarer. Fortsätta använda mina pengar för att tillfredsställa mig själv. Använda min tid som jag vill. För största möjliga tillfredsställelse. Alltså inget av det här är fel. Det är inte det jag står och säger. Men när det får ta över. När det får fylla våra liv så inget annat ryms. Ekumeniakyrkan har utlyst klimatfasta. Och de här 40 dagarna går i det klimatfastans tecken. Jag har en liten bok här som en bönbok just för det här. Och med bibelord och böneförslag då. Och den kommer ni att få möjlighet att kanske få köpa efteråt. För det finns några ex jag har tagit hem. Klimatet är en överlevnadsfråga. Men är ni som jag så känns det nästan som det finns saker som överskuggar just nu. Det som sker i Ukraina. Det är mera påtagligt. Kriget sårar inte bara människor. Det sårar vår jord också. De har sprängt gasledningar nu, läste jag. Och det blir förödelse. Det är skarpt läge. Och då är det väldigt lätt att det här mörkret fyller oss. Fyller mig. Men jag tänker, om vi låter förtvivlan och uppgivenhet ta överhanden, vad händer då med oss som människor? Och kanske framför allt som Jesu lärjungar och Guds älskade barn. Några verser längre fram så säger Jesus så här i Johannes 12. Och det får bli från The Message igen då. Vandra i det ljus ni har så att mörkret inte förgör er. Den som vandrar i mörkret ser inte var han går. Sätt er lit till ljuset så länge ni har det. Då kommer ljuset att finnas i er och lysa era liv. Ni blir ljusets barn. Nu om någonsin behöver vi se på Jesus och hålla fast vid honom. Herre Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över oss, över mig. Vi behöver hitta ljus, hitta ljuset. I torsdags möttes vi några stycken här i kyrkan för att samtala om en bok vi läser. Vi kom ganska tyngda, skulle jag vilja påstå, till den här samlingen. För då hade vi precis fått veta att invasionen hade startats. Vi kände ett väldigt, väldigt starkt behov av att be för det som hade hänt. Lämna över vår oro i Guds kärleksfulla händer. Och be för människor som nu utsätts för hot. Det är liv. Det är hem, trygghet som hotas. Det var en allvarlig och intensiv stund. Efter det så började vårt samtal. Jag kan säga att det var länge sedan jag skrattade så mycket. Och när jag gick hem kände jag mig gladare än jag gjort på länge. Får man skratta när världen ser ut som den gör? Får man vara glad? Jag tror precis det är det vi får och ska. När jag gick hit idag i solen så kom jag på det där att, men hej, vad är det Jesus gör precis innan Getsemane? Jo, han ser till att det är fest. Han utlyser inte en fasta, riv sönder aska, terapisamtal, nu ska jag gå in i döden. Nej, han bjuder sina vänner på fest. Och fest är glädje, trots att allvaret låg därunder. Vi ska inte låta mörkret ta över våra liv. I Matteus 5 så står det: ni ska vara ljuset som gör Guds alla färger synliga. Gud är inte en hemlighet som man inte får avslöja. Vi ska synas. Synas som en stad på toppen av en höjd. Om jag gör er till ljusbärare, tänker jag väl inte gömma er under en bunke heller. Nej, jag hänger upp er på lampkroken. Nu när ni är där uppe på höjden, nu när ni hänger i den där lampkroken, så lys. Det är kanske precis det här som vi ska använda fastetiden till. Visa på allvaret i den situation vi befinner oss i, både när det gäller klimat och när det gäller krigsoron, men också visa på ljuset. Det finns ljus och det finns glädje. När man pratar om stormar, riktiga stormar, inte såna här små fjuttstormar som vi har här, utan riktiga stormar, då brukar man prata om stormens öga, alltså precis i mitten. Och precis i mitten har jag fått lära mig att där är det helt lugnt. Saker och ting kan blåsa runt, men i stormens öga är det lugnt. Jag har en erfarenhet av, på en retreat, att stå vid Jesu kors. Den här bilden, mentala bilden, stå och hålla fast i korset. Precis vid Jesu fötter. Där är det lugnt. Sen må det storma runt omkring, men just där finns en stillhet. Jag får stå där med öppna ögon och be. Trygg mitt i kaos. Och jag får be: Herre Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över mig, över oss. Jag behöver inte be i panik, utan i en lugn bön och en förvissning om att min bön inte bara försvinner ut någonstans. Min bön har en mottagare. Det blir en speciell fasteperiod för mig, och jag tror för många av oss. Det är skarpt läge. Det blir en större tyngd i bönen. Låt ditt rike komma och rädda oss från det onda. Vad är det jag får lägga ifrån mig som är dött och som behöver nytt liv? Det där fröet, ni vet. Så om det får ligga kvar, då kommer det inte att vara mer än ett tämligen trött och tråkigt och dött frö. Vad är det jag behöver lämna över till Gud för att det ska kunna få liv och bli något värdefullt? Vad har du och jag för tid att undersöka det? Vad är det vi måste avstå för att se vad Gud gör och vad Gud har för tankar med våra liv? Psalm 130, variant The Message igen. Hjälp mig, Gud. Botten har gått ur mitt liv. Mästare, hör mina rop på hjälp. Lyssna, lyssna. Slå inte dövöra till. Jag ropar högt och ber om förbarmande. Gud, om du förde bok över allt ont vi gör, Vem skulle då ha en chans? Men nu är det ju så att du brukar förlåta. Och därför tillber vi dig. Jag vänder mig till Gud. Mitt liv är en bön. Och väntar på vad han ska säga och göra. Vi går in i fasteperioden. Vi får vänta på Gud. Och vi får hjälpa varandra och lyssna på Gud. På tisdag 6:30 är det utlyst bön i Stensjökyrkan för situationen i Ukraina. På onsdag har vi veckomässa, askonsdagsmässa här i kyrkan. Och då tar vi extra tid med bön och fokus på världsläget. Både det akuta krigsläget men också klimatläget. Och vårt eget läge. Vi får ta det här på allvar. Men vi får och ska också se allt det som är gott. Det är också en utmaning under fasteperioden. Att ta tid och se vad Gud gör i naturen. Se hur det börjar spira och höra fåglarna som börjar sjunga en lovsång till skaparen. Jag kan talgoxen och varje gång jag hör den så njuter jag. Då vet jag vad det är som låter. Jag njuter. Och vi får ta oss tid och njuta av barns skratt. Vi får ta tid och krama någon som vi inte har kunnat krama på länge. Och vi får ta tid och berätta att vi bryr oss om och älskar varandra. Vi kan låta den här fasteperioden få bli en kärlekens väg. Där att vi får hjälpa varandra och se hur Guds ansikte lyser mot oss med kärlek. Strålar av kärlek. Och så får vi be i förtröstan. Herre Jesus Kristus, Guds son. Förbarma dig över mig, över oss. Och tack Gud att du älskar oss och bär oss.